Det här är politikens frågepodd.
Idag om den gröna högern.
Tack herr talman, alltså den nivån på frågor är ju bara för bedrövlig. Vad vet du överhuvudtaget?
En lyssnare som heter Pierre undrar. Jag har en fråga om grön höger som jag tycker det vore spännande om ni diskuterade. Varför ser vi relativt få exempel internationellt och inget exempel i Sverige på seriösa försök att vara både tydligt grön och höger? Höger som är konservativ snarare än mittenliberal. Är samhället för polariserat för att det skulle finnas efterfrågan på något som kanske liknade miljöpartistisk miljöklimatpolitik med något som liknar moderat syn på lag och ordning, migration och försvar? En partiledare som är hälften Daniel Heldén och hälften Ulf Kristersson.
Ja, ett svar på det här, jag har tagit med mig en bok. Som har en liten del av ett svar.
Mm. Precis, medan du håller den i... Jag bara säga så att vi andra kan föreställa oss den här AI-bilden där Ulf Kristersson och Daniel Heldén morfar till en person. Fantisera om detta. Härliga.
Jag får inte fram bilden i huvudet. Men en bild som du ser nu är ju en fickalmanacka.
Det ser ut som ett pass.
Alltså en mycket, mycket, mycket liten bok som är inklädd i plast. Det måste vara original, den är från 68 den här boken.
Så man ska ha den nära sitt hjärta.
Och den heter Oövervinneliga tankar i urval. Det är alltså titeln, det är ingen anspråkslös titel.
Den är jättevacker.
Och sen är det tryckt på den här plasten Högerns ungdomsförbunds gamla emblem. Tror jag att det måste vara. Det är ett armborst, ni vet Engelbrekt, och tre kronor. Det här är en, om man är politisk arkeolog i partiet Moderaterna, så är det här, om man gräver liksom jordlager efter jordlager från nu förbi liksom nymoderater, Carl Bildt och ner, då är det här är det första gången man stöter på det kvarvarande 100% konservativa elementet. I högerns historia.
Allmänna valmansförbundet.
Nej. Här har de nog bytt parti till Moderaterna. Det var väl liksom...
Nej, jag menar känslan utav att det här är den bestående tingens försvarare.
Ja, och när man också läser inledningsorden så förstår man hur små och hur nedtryckta i skorna det här partiets, eller ungdomsförbundets företrädare i grunden är. Sen några år tillbaka har den så kallade Maos lilla röda spritts över hela världen. Även i vårt land förekommer den i olika tappningar. Därför har vi gjort en liten blå bok istället. Så det här är alltså högerns lilla blåa från 1968. Det intressanta med den är då att den är... Det här är innan Moderaterna blir liberala på något sätt. Och då är miljöfrågan jätteviktig. För högerns ungdomsförbund. Läser man den här boken så ser man att den består till jättestor del av citat om miljö på olika sätt. Det är alltså en citatsamling av, det glömde jag säga, det är en citatsamling av olika företrädare för högern. Anders Björk är den som har stått för urvalet och Anders Björk har bland annat det här citatet. Det kommer att kosta stora pengar att komma till rätta med den fortgående miljöförstöringen, men det är väl använda pengar. Ty rent ekonomiska och materiella fördelar kommer i framtiden att kännas lätt att avstå ifrån om vi inte får möjlighet att leva i en människovänlig miljö. I boken finns det också ett par andra citat. Ett är: som politiker måste vi klargöra för medborgarna att ett överflödssamhälle som bara flödar över av bilar, grammofonskivor, Coca-Cola-buteljer och avskräde är ett dåligt samhälle. Ett annat lyder: ibland önskar jag att 1960-talets politiker en gång kommer att ställas inför historiens domstol och dömas för sina brott mot mänskligheten. Medan vattnet förgiftades, luften förpestades, kulturlandskapet förbuskades, kulturmiljöer utplånades och människor stressades sönder, satt landets politiker och diskuterade det kommunala sambandet.
alltså medan förbuskningen pågick så gjorde man detta.
Ja, särskilt det här sista citatet, det känns ju 100% Greta Thunbergskt.
How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.
Alltså, jag anklagar er.
Var det lite anti-amerikanism i det där med Coca-Cola-burkarna också?
Absolut,
ja, men så vulgär kommersialism. Mm.
Men det har ju hänt saker sedan dess. Eller jag vet inte riktigt.
Vill åt är att det här är ju ett spår som högern har haft. Men som de liksom... det var ju det som blev avskrädet eller förkastades till soporna. Det här politiska arvet, att det är vi som är för miljön, det är vi som är konservativa, som vill bevara befintliga kulturer och så vidare.
Mm. Ja, men det var det jag tänkte säga, att det finns ju även i dagens miljöaktivism eller miljöpolitik vissa konservativa drag,
ja,
som handlar om att det är själva bevarandet som är viktigt, att alltså förändringen i sig är dålig, finns det i argumentationen, som inte handlar så mycket om så här kollaps och översvämningar och lidande och sjukdomar som ska dyka upp och konstiga djur som ska komma till Sverige och så, utan mer mina barn ska inte få uppleva det som jag upplevde som barn. Sådana stråk finns ju, det som man tycker borde kunna tilltala en mer konservativ del av väljarkåren.
Ja, och tittar man historiskt så togs ju den här liksom tråden eller arvet över av Torbjörn Fälldin och Centerpartiet på 70-talet. Det var ju en liksom anticivilisatorisk rörelse då, och det var ju det de blev stora på. Vi är mot kärnkraft, vi är mot centralisering.
Vi är mot sossar.
Nej, inte bara, ja sossar står för betong, därför vi är mot dem. Men det är därför vi är mot dem.
Kärnkraft och industrialiseringen och avskaffa småkommuner. Och
sen förflyttades ju det där liksom mot Miljöpartiet, precis som du är inne på. Det intressanta nu som väl frågeställaren greppar i samtiden är ju att det görs olika försök från dagens moderna liberalkonservativa, om vi ska kalla dem så, eller liberaler, att ta tillbaka den här frågan. Där härföraren väl är PM Nilsson, förut på Dagens
Industri. I en
svensk kontext. Ja, precis. Nu
ja,
på Timbro.
Men jag vet inte vad Timbro säger om rättspolitik och så, för att annars är det ju mer just liberaler. Alltså det är svårt att se ett sverigedemokratiskt miljöprojekt. Ja.
Nej, inte när det gäller bevarande utan med natur, när det handlar om, du kommer väl ihåg vad
Elsa Widdings
projekt
är med på Hagar, tror jag.
De är med på, men de så pratar de om,
men
att
inte så mycket längre.
Nej, men att klimat inte kan vara det enda vi pratar om när vi pratar om miljö, för då glömmer vi till exempel sopbergens roll eller gifternas problematik eller sånt där. Att det är liksom, det är mer en attack på klimatfrågan men attacken är att den tar bort fokus från andra viktiga gröna frågor.
Men ser man till väljarna så finns det ju en ganska stark polarisering i de här frågorna. När väljarna pratar om sina viktigaste frågor till exempel, så kan det ju se helt olika ut hos män och kvinnor och höger och vänster. Och de som har klimat och miljö har ju oftast kanske inte brottslighet. Henrik, du är mycket bättre än mig på detta, så säg om jag har fel nu. Men det är min...
Nej, jag är inte mycket bättre, vill jag säga. Det var
du,
det.
Du läser sådana här sommätningar.
Ja, och sen så glömmer jag bort det.
Men visst, det finns ju en polarisering i de här frågorna, tydligt. Ja. Bland väljarkåren, det kanske är svårt att förena dem.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Samma.
Ja, men då är det antingen så här typ att det har blivit höger-vänster-frågan. Att, för återigen, den här historien utav nu kommer ni bli chockade, men vet ni vem det var först som började prata om växthuseffekten?
Högern.
Din namne. Margareta Thatcher.
Ja.
Maggie Thatcher började. Hon uppfinner mjukglassen och sen bara, fuck, har ni sett det här med växthuseffekten? Det här måste vi göra någonting åt. Det här kan vara en historieskrivning som jag hämtat från internet, men den är ungefär lite sant. Och sen så finns det här, alltså, den allmänna högerkritiken var ju så att, vet ni vad som verkligen inte fungerar? Det är ju planekonomin. Titta på Sovjet. Titta på de här länderna. De hatar ju sin miljö. Så att det som behövs är ju marknader, marknader, marknader. Och är det någonting som väl har liksom fungerat eller som har utmärkt i alla fall den moderna klimatrörelsen, så är det just marknadsanpassade lösningar. Det är ju marknaden med skatt, system med avgifter, att det ska finnas ekonomiska incitament. Så det är ju inte rakt av att du låter en liksom socialistisk ekologisk superdator skicka ut massa policies i världen som är det som har använts, utan då är det ju kommit från någon sorts höger slash liberal.
Ja. Alltså, och samtidigt kan man ju säga att det finns ju en trend nu som handlar om väldigt mycket statliga investeringar. Alltså nu pratar jag inte bara i Sverige utan större än så. För att få fart på de här klimatsmartare lösningarna. Mm. Och då är det ju plötsligt inte så marknadsorienterat om det är subventionerat.
Vattenmelon.
Stora staten i USA eller EU eller vad du vill.
Ja, men det finns, det är när man är grön på utsidan och röd på insidan. Och det, men även PM Nilsson är väl för statliga investeringar och olika förbud. Och,
och strategiskt så tycker jag att det finns en intressant fråga. För som du var inne på, och jag tror att uttrycket som valforskarna brukar göra det till är ju att klimatfrågan eller miljöfrågan, den gröna frågan, är polariserande i sig.
Ja.
Det är det som har varit intressanta. Alltså, den blir stor och därmed polariseras väljarkåren. Det kan man ju strategiskt tycka. Om man har varit statssekreterare hos en statsminister som vars strategiska tanke är, jag ska vara mitten. Mm. Jag heter Ulf Kristersson, jag är mitten. Jag samarbetar med alla, det är jag som är samarbetspartiet. Då är det ett stort problem om det finns en fråga som inte kan existera i centrum, i mitten, utan den existerar bara på kanterna, på ytterkanterna. Så i det perspektivet kan man ju betrakta det som ett strategiskt försök att så att säga vinna någonting utav den här frågan tillbaka till mitten.
Plus att man då anser att i storstäderna så är frågan viktig även bland högerväljare. Väl?
Just det.
Alltså det är det som har varit lite jobbigt i Stockholm, så har de försökt då på olika sätt. Men det finns en annan sak som jag tänkte på apropå det här med vattenmeloner. Att, i en del av högern så ser man ju ofta en slags idé om att klimatpolitiken är en trojansk häst för att införa kommunism. Det är egentligen, alltså klimataktivisterna, Gretas gäng, de vill egentligen ha ett kommunistisk diktatur.
Ja, och i det så är ju den stora diskussionen som vinner mark i vänster, eller kanske till och med bredare i vänster, är ju den om nerväxt. Alltså i vilken grad är tillväxt överhuvudtaget möjligt att kombinera med att få ner koldioxidutsläppen. Och då hamnar man ju nödvändigtvis inte i kommunism, men man hamnar ju i alla fall inte i en fri marknad om man på något vis ska tvinga fram lägre tillväxt i ett samhälle. Det finns ju många följdeffekter av det och aspekter på det, men det blir definitivt en traditionell höger-vänsterstrid i alla fall.
Det finns ju ett exempel, ett europeiskt exempel på när det här
Hitler var vegetarian, är det du ska säga?
Nej. Vi ska till Hitlers hemland. Gud, det här blir På spåret.
Du är Österrike alltså?
Jag är Österrike. Okay. Men jag glömde bort vad Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén heter han. Det här är ett varnande tecken för det partiet. När man inte kommer ihåg det. När Daniel Heldén och Ulf Kristersson blir en person. Jag överdriver lite här. Men 2020-valet där.
I Österrike?
Ja, Kurz.
Succépersonen Kurz som lyftes till skyarna av alla högerdebattörer i hela Europa ett tag.
Ja, för han hade kommit på hur ska man hantera sin liksom populistiska flank. Jo, man går i koalition med dem och sen kom Ibiza-skandalen. Ibiza, kommer ni ihåg Ibiza? Hela det här med att så här, oj, men då visar det sig att de här partiet verkar vara redo att göra upp med skumma ryska intressen. Ja. Och,
Ryssland är dåligt. Mm. Det var även då. Mm.
Ja, och plötsligt så står vi 2020 med att det blir ÖVP som de gröna. De tillsammans bildar en koalition, alltså liksom de konservativa och de gröna. Och då tänker man kanske, ja, men vad är det här då där man så här, vill stänga gränserna och bevara klimatet och naturen som den en gång var, bort med de främmande invasiva arterna på alla sätt. Är det, liksom, är det en sån berättelse de gjorde? Jag har aldrig fått något bra svar på hur det egentligen gick för den här koalitionen, för att allting tycktes liksom handla så mycket mer om pandemin som kom. Ja. Så att det blev liksom, det blev det de gröna var kända för, att vi får hantera det här istället. Så att
det blir ju också en klurig fråga vart efter för högern, som man då liksom ska lösa med någon slags gordisk knut, som aktualiseras i ledare i Dagens Industri häromdagen, alltså PM Nilssons forna bastion. Där skrev de om Tyskland och tyska näringslivets varningar för att EUs klimatpolitik gör det omöjligt för oss att vara lönsamma i framtiden, och vi halkar efter i världskonkurrensen så otroligt mycket. Tyskland är ju liksom den ekonomiska motorn i Europa. Där känner man ju att här riskerar det att bli en målkonflikt för en höger som vill vara grön. De har absolut motargument mot det där, men om det tyska näringslivet säger nu har EU gått för långt, då är det ju svårt att vara för det som EU har sagt, så att säga, i längden, som högerförespråkare även i Sverige, tänker jag.
Fast just nu vill ju näringslivet vara med på den gröna omställningen, så vi får väl se vart det där landar. Om du har en fråga, eller om du heter Mattias Svensson och är den gröna högerns röst och vill säga allting vi hade fel om det här avsnittet, eller vad vi missade, eller intressanta nyanser som inte tillräckligt lyftes upp, eller bara ställa en helt annan fråga om svensk politik, var ska man mejla då?
Politiken @svd.se.
Gör det.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.